Kapitel 7. Vägen från bergen. Vägen ner från bergen var hård och besvärlig. Men ju längre de kom, desto mindre Perry behövde den pälsbrämade manteln. För varje timma märktes det allt mer hur de lämnade vintern bakom sig och red vidare in i en tidig vår. De sista snöresterna försvann och gräs och blommor, vita jungfruns hopp och rosa uppskutta började täcka höglandsängarna där de red fram. Träden var talrikare och hade allt tätare lövverk, och från deras grenar hördes gräslärkors och rödhakesångares sång. Och det fanns vargar här. De kom aldrig inom synhåll. Inte ens Län nämnde att han sett någon, men Perrin visste att de var där. Han höll sitt medvetande nogsamt slutet för dem, men likväl påmindes han då och då om deras närvaro av en fjäderlätt kittling i bakhuvudet. Större delen av tiden red Län i förväg på sin svarta stridshäst Mandarb och följde Rands spår. De andra följde i sin tur de signaler som väktaren lämnade åt dem. Det kunde vara pilar gjorda av småstenar på marken eller inristade i klippväggen där ett pass delade sig. Ta åt det här hållet. Korsa det här passet. Ta den här serpentinvägen, den här hjortstigen, den här vägen mellan träden och ned längs en smal ström. Fast det inte finns någonting som tyder på att någon någonsin har färdats där förut. Ingenting utom länstecken. En gräsknippa knuten på ett sätt betyder sväng vänster, knuten på ett annat sätt betyder en höger. En böjd gren, en hög med småstenar varnade för en besvärlig uppförsbacke längre fram. Två blad faststuckna på ett törne talade om att det kom en brant nedförsbacke. Det verkade som om väktaren hade 100 olika signaler och Moraine visste vad alla betydde. Län kom sällan tillbaka förrän de hade slagit läger. Han och Moraine samrådde lågmält en god bit bort från elden. När solen gick upp hade han för det mesta redan varit borta i timmar. Efter honom var Moraine alltid först upp i sadeln på sitt vita sto, Aldabe, medan himlen fortfarande precis började rodna borta i öster. Om inte Län hade vägrat spåra när dagsljuset började svika skulle Aes Sedain inte ha gått ur sadeln förrän mörkret föll eller ännu senare. Om någon av hästarna bryter ett ben går det ännu långsammare, sa väktaren när Moraine opponerade sig. Hennes svar löd alltid ungefär likadant. Om du inte kan ta dig fram fortare än så här borde jag kanske skicka iväg dig till Muriel innan du blir äldre. Nå, det kanske kan vänta, men vi måste komma fortare fram. Hon sa detta med en blandning av irriterat allvar och skämtsamhet. Det rymde något av ett hot, eller kanske en varning. Läns sätt att spänna läpparna övertygade Perrin om det, fastän Moraine log efteråt och sträckte sig upp för att ge väktaren en blidkande klapp på axeln. Vem är Muriel? Frågade Perrin misstänksamt första gången det inträffade. Loyal skakade på huvudet och muttrade någonting om otrevliga saker som hände dem som snokade i Aes Sedairs angelägenheter. Ogen hade en häst med toviga hästskägg, lika hög och kraftig som en darran hingst. Loyal fick den emellertid att se ut som en ponny där han satt med de långa benen dinglande på ömse sidor. Moraine log, ett roat, hemlighetsfullt leende. Åh, en grön syster bara. Så småningom ska Län leverera ett paket till henne som hon ska ta hand om. Inte på länge än, sa Län. Och till Perrins förvåning fanns det öppen vrede i hans röst. Aldrig, om jag kan göra något åt saken. Du kommer att överleva mig med många år, Moraine Sedai. Hon har för många hemligheter, tänkte Perrin. Men eftersom ämnet tycktes kunna bryta väktarens järnhårda självkontroll lät han bli att ställa fler frågor. Bakom Aes Sedains sadel låg ett bylte invirat i en filt. Det var drakbaneret. Perrin var bekymrad över att resa med någonting sånt i bagaget. Men Moraine hade inte frågat efter hans åsikt och inte heller lyssnat när han självmant erbjöd henne den. Även om någon skulle få se baneret var det inte särskilt troligt att de skulle förstå vad det var. Men likväl hoppades Perrin att hon var lika bra på att hålla saker hemliga för andra som för honom. Färden var enahanda, åtminstone till en början. Den ena molntäckta bergstoppen var den andra lik. Det ena passet skilde sig inte särskilt mycket från nästa. Till kvällsvard åt de för det mesta kaniner som Perrin hade fällt med stenar från sin slunga. Han hade för få pilar för att vilja riskera dem genom att skjuta efter kaniner i den klippiga terrängen. Frukosten bestod vanligen av kall kanin och samma sak fick de till middag som de åt i sadeln. Ibland slog de läger i närheten av en bäck medan det ännu var ljus nog att se, och då hände det att han och Loyal fångade bergsforell. De låg på mage med armen nedstoppad till armbågen i det kalla vattnet och kittlade fram de grönryggade fiskarna från de utskjutande klippkanter där de gömde sig. Trots sina stora tjocka fingrar var Loyal ännu kvickare i nyporna än Perrin. En gång, 3 dagar efter uppbrottet, sällade sig Moraine till dem. Hon la sig vid vattenbrynet, började knäppa upp långa rader av pärlknappar för att kunna kavla upp ärmarna och frågade hur man gjorde. Perrin utbytte en förvånad blick med Loyal. Ogen ryckte på axlarna. Det är egentligen inte så svårt, sa Perrin. Man närmar sig fisken bakifrån och underifrån med handen, som om man skulle försöka kittla den under magen. Och sen drar man upp den. Men det krävs övning. Det är inte säkert att du får något de första gångerna du försöker. Det tog flera dagar innan jag fick någonting första gången, tillade Loyal. Han var redan i färd med att långsamt föra ner de stora händerna i vattnet, noga med att inte skrämma fisken med sin skugga. Så pass svårt ändå, muttrade Moraine. Hon lät händerna glida ner i vattnet och ett ögonblick senare drog hon upp dem med ett fast grepp om en stor forell som piskade våldsamt i vattenytan. Hon skrattade förtjust och kastade upp den på stranden. Perrin blinkade mot den stora fisken som sprattlade i det allt svagare solljuset. Den vägde säkert 5 pund, allra minst. Där hade du verkligen tur, sa han. Det är inte ofta så stora foreller gömmer sig under en så liten klippkant. Vi får flytta oss en bit uppströms. Det hinner bli mörkt innan någon av dem ställer sig under den här kanten igen. På så vis, sa Moraine. Gör ni det? Jag tror att jag försöker här igen. Perrin tvekade ett ögonblick innan han flyttade sig upp längs stranden till en annan klippkant. Hon hade någonting i kikaren, men han kunde inte begripa vad, och det störde honom. Han la sig på mage, försiktigt så att skuggan inte skulle falla ned mot vattnet, och kikade över kanten. Där syntes ett halvdussin smäckra fiskar. Nästan orörliga svävade de i det klara vattnet. Han suckade när han insåg att allihop tillsammans inte skulle väga lika mycket som Moraines fisk. Om han och Loyal hade tur skulle de kanske kunna få 2 var. Men skuggorna från träden på andra stranden hade redan börjat sträcka sig ut över vattnet. De skulle få nöja sig med vad de lyckades fånga under de närmaste minuterna. Och Loyal ensam hade tillräckligt stor aptit för att lätt kunna sluka 4 små och dessutom en stor del av den större fisken. Ogen hade redan börjat låta ena handen glida upp bakom en av forellerna. Innan Perrin ens hunnit stoppa ner händerna i vattnet kom det ett rop från Moraine. 3 stycken borde väl räcka, tror jag. De 2 sista är större än de första. Perrin gav Loyal en förbluffad blick. Hon kan inte. Ogen reste sig upp så att småforellerna pilade iväg åt alla håll. Hon är en ACD, sa han enkelt. Och mycket riktigt, när de återvände till Moraine, låg 3 stora foreller på stranden. Hon hade redan börjat knäppa ärmarna igen. Perrin funderade på att påminna henne om att den som fångade fisken också skulle rensa den. Men just då fångade hon hans blick. Hennes släta ansikte var uttryckslöst, men de mörka ögonen gav inte vika. Det såg ut som om hon visste vad han tänkte säga och att hon redan hade förkastat det. När hon vände sig bort igen verkade det på något sätt vara för sent att säga någonting. Perrin muttrade för sig själv, drog fram kniven ur bältet och började fjälla och ta ur fiskarna. Det verkar som om hon plötsligt har glömt bort det där med att dela på sysslorna. Jag förmodar att hon vill att vi ska laga till dem också och diska efteråt. Det vill hon utan tvekan, sa Loyal medan han fortsatte rensa sin fisk. Hon är en ACD. Jag tycker jag har hört det där förut någon gång. Perrins kniv fick fiskfjällen att yra. Kenarierna var kanske villiga att springa runt och passa upp på henne. Men nu är det faktiskt bara vi fyra. Vi borde turas om med arbetet. Det är inte mer än rättvist. Loyal gav till ett frustande skratt. Jag betvivlar att det är så hon ser på saken. Först var hon tvungen att stå ut med Rand som ständigt satte sig upp mot henne. Och nu är du redo att ta över efter honom. Som regel godtar inte Aesir trots från någon. Förmodligen ämnar hon vänja oss vid att lyda henne igen innan vi når den första byn. En god vana, sa Rand och kastade tillbaka manteln. I det skumma ljuset var det som om han hade dykt upp ur intet. Perrin blev så överraskad att han nästan föll omkull och Loyals öron stelnade av häpnad. Ingen av dem hade hört väktaren nalkas. En vana som ni aldrig borde ha gjort i ram med, tillade Lam, vände på klacken och klev iväg mot Moraine och hästarna. Trots det steniga underlaget hördes knappt ett ljud från hans stövlar. Och så fort han kommit ett par steg bort gjorde manteln som hängde över ryggen att det såg ut att vara ett huvud utan kropp som svävade bort från bäcken. Vi behöver henne för att kunna hitta Rand, sa Perrin tyst, men jag tänker inte låta henne forma mitt liv längre. Han återgick till att med häftiga rörelser fjälla fisken. Han hade tänkt hålla detta löfte, det hade han verkligen. Men hur det var blev det ändå han och Loyal som lagade maten, diskade och utförde alla de små sysslor som Moraine ansåg behövde utföras. Till sin förvåning insåg han att han till och med på ett eller annat sätt hade övertagit skötseln av Aldabe. Varje kväll sadlade han av och ryktade det vita stoet medan Moraine slog sig ner, av allt att döma djupt försjunken i tankar. Loyal godtog detta som något oundvikligt, men det gjorde inte Perrin. Han försökte vägra, försökte göra motstånd, men det var svårt att vägra när hennes önskan var fullt rimlig och dessutom tämligen blygsam. Det var bara det att bakom varje önskan alltid fanns en annan, lika blygsam och rimlig som den första, och sedan ännu en. Hennes pondus gjorde det svårt att protestera. Hennes mörka ögon fångade alltid hans blick i samma ögonblick som han öppnade munnen för att tala. Ett höjt ögonbryn som antydde att han var oförskämd. Ögon som vidgades i överraskning över att han kunde ha någonting emot en så oansenlig önskan. En orubblig blick som i sig rymde allt det som var en ACD. Allt detta kunde få honom att tveka. Och när han väl en gång tvekat fanns det ingen möjlighet att återvinna förlorad mark. Han anklagade henne för att använda kraften mot honom. Och hon sa åt honom att inte vara dum. Han började känna sig som om han var en järnbit som försökte hindra smeden att hamra den till en skära. Dimbergen upphörde tvärt och ersattes av Geldens skogsklädda kullar. Det var ett landskap som uteslutande verkade bestå av backar, men aldrig särskilt höga. Uppe i bergen hade hjortarna ofta iakttagit dem uppmärksamt, som om de inte visste vad en människa var för någonting. Men här hoppade de iväg med uppvända vita svansar så fort de fick syn på hästarna. Inte ens Perrin såg nu mer än hastiga skymtar av de gråstrimmiga bergskatterna innan de gick upp i rök. De närmade sig bebodda trakter. Län slutade att bära den färgskiftande manteln Allt oftare red han tillsammans med de andra och berättade vad som fanns framför dem. På många ställen hade alla träd huggits ned. Allt emellanåt såg de fält omgivna av grova stenmurar och bönder som plöjde runt kullarnas sluttningar. På åkrarna gick rader av människor och sådde ur säckar som de bar över axlarna. Uppe på kullar och åsar såg de spridda bondgårdar och lador. Vargarna borde inte ha funnits där. Vargar undvek platser där människor höll hus. Men Perrin kunde fortfarande känna dem. En osedd eskort som slog en ring kring dem och deras hästar. Han fylldes av otålighet. Otålighet att nå en by eller stad. Var som helst där det fanns tillräckligt mycket människor för att vargarna skulle hålla sig undan. Dagen efter att de hade sett det första fältet, just när solen rörde vid horisonten bakom dem, kom de till byn Jarra, strax norr om gränsen till Amardasia.